Lika barn läker bäst, olika barn läker ännu bättre.
Nyckeln till att förstå något om framtiden är att ta sig ur sin bubbla och prata med människor med andra erfarenheter. Det menar Robin Teigland, professor i digitalisering med fokus på morgondagens teknik, arbetsmarknad och hållbara lösningar. Själv har hon bytt både tillvaro och jobb många gånger. Från Nashville till Norge, från riskkapitalbolag i Silicon Valley till att bli den sjätte kvinnliga professorn någonsin på Handelshögskolan i Stockholm. På Chalmers vill hon göra teori till praktik.
Och verkligen jobba med teknologi istället för att prata om det.
Det här är Vera-podden från Chalmers tekniska högskola med mig, Malin Avenius, som idag möter Robin Teigland, professor i Management of Digitalization.
Jag finns i Stockholm, jag finns i Oslo, jag finns i Portugal, jag finns lite runt omkring och gör forskning, jag ska till Lappland om inte så länge. Ja.
Ska man få till en träff med Robin Teigland så behöver man liksom fånga henne i flykten. Ett tag såg det ut som att sommarstället i Lysekil skulle fungera för en intervju, alternativt att möta upp henne på en båt i någon hamn i Bohuslän. Men så åkte Robin Teigland till USA. Sen så verkade ett tillfälligt stopp i övernattningslägenheten i Göteborg som en möjlighet, men då blev hon kvar i Stockholm. Till slut möts vi i arbetsrummet på Chalmers, en timme innan hon måste ta tåget till Oslo.
Jag är ganska mycket på resande fot, men det är det som är spännande med att vara forskare, att man kan ju resa många olika ställen.
Hennes rum är det som det står en 3D-printad beige soffa utanför på Institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Och om man skulle få för sig att tro att forskning inom digital transformation och strategi är något ganska teoretiskt, så blir man förvånad av att rummet som Robin Teigland huserar i på Chalmers är fullt av ting med påtagligt praktisk inriktning. Som en gulgrön katamaran på en dryg meter som tillsammans med ytterligare 19 lite mindre farkoster är byggd av studenter i syfte att samla in data om havsmiljön.
Just den här, den håller på med vattentemperatur. Vi har också med ljud, vi har många pH, salinitet och olika former för sensorer. Och tanken med detta här var ju att vi pratar mycket AI, vi pratar mycket data. Men jag tycker att studenterna och allmänheten bör förstå alltså hela så att säga, processen för att liksom tänka ut vilket data ska jag ha, var ska jag ha det till. Till man faktiskt byggt någonting som samlar in data, så skickar upp det till moln och så visualiserar resultat. Så det fick de då göra i kursen då. Och det var tillsammans kan jag säga med SMHI.
Vad är det här för kurs?
Det är en kurs som heter Leading in a Digital World. Och den går ju i andra år i industriell ekonomiprogram. Och det tanken är ju att studenterna får lära mycket om fyra olika ämnen egentligen. Det handlar om olika teknologier som håller på att utvecklas, men också vad innebär det för samhället. De lär lite om ledarskap och också om scenariotänkande och hur man kan tänka på framtiden.
Framtid är ett ord som återkommer ofta när Robin Teigland är med. När hon undervisar på Chalmers eller föreläser i andra sammanhang, vilket hon gör en hel del. När hon skriver böcker och när hon blir intervjuad i medier, vilket händer ganska ofta. Så handlar det ofta om hur ny teknik kan komma och påverka oss. Just nu så gäller det artificiell intelligens, sociala medier, möjligheten att lagra data i så kallade blockkedjor, kryptovalutor och 3D-skrivare. Men oavsett vilken som är den senaste tekniken så är frågorna som hon ställs inför ungefär de samma.
Det beror på what's the technology of the day, tycker jag. För men när det var virtuella världar, då var jag också väldigt ofta i media. Både i 2007 och 2008 när den först kom och då igen. Men det är ju, jag tror det som är viktigt är att förstå den här teknologin, man behöver inte förstå hur det fungerar, men vad innebär det för samhället? Vad kan hända? Vad är liksom möjliga scenarier med den teknologin? i det stora dag, det som jag forskar om, det är ju att hur teknologi påverkar samhället egentligen. Alltså the future of labor, eller framtidens arbetskraft, framtidens värdeskapande, framtidens företag, om man vill liksom försöka förstå det på en högre. Men samtidigt, som jag fick höra när jag började min doktors studie, nej, men du kan inte forska om framtiden. Nej, alltså, ja, det beror på hur man definierar det. Men jag tycker ändå att man kan försöka att förstå vart är vi på väg och hur ska vi göra att vi kan skapa en bättre framtid. Så idag, jag har flera projekt. Den ena ju handlar om det med havsdata, Ocean Data Factory, där vi försöker förstå hur man kan använda sig av artificiell intelligens och lösa utmaningar som vi har i havet. Till exempel blomstrande av den här harmful algae bloom, så spridning av invasiv arter till exempel.
Havet finns med i flera saker som Robin Tegland håller på med samtidigt, både som forskare och som entreprenör. Och ja, fritiden är ofta också marin, bland annat så håller hon på med vågsurfing. Andra gemensamma nämnare är hållbarhet och cirkulär ekonomi. Ett forskningsprojekt som just har fått anslag handlar om hur nätverk bestående av små fabriker kan fungera i en decentraliserad cirkulär ekonomi. Ungefär motsatsen till när en produkt blir till i en stor fabrik på andra sidan jorden och sen måste fraktas långt för att nå konsumenten. En annan sak som intresserar henne är drivkrafter bakom hållbart entreprenörskap, vilket hon just nu skriver en bok om. På Chalmers webbsida beskrivs Robin Teglands forskningsintressen ligga i skärningspunkten mellan strategi, teknik, innovation och entreprenörskap. Och i det gränslandet ryms mycket, bland annat fiskeredskap.
Här är ett fiskenät som då, det är inte just den fiskenät som vi jobbar med, men det är en fiskenät, för det är också ett projekt som jag har, du såg den soffa utanför, som är då producerat med additiv tillverkning, det vill säga sån 3D-printing, 3D-skriver, men däremot storskalig. Och det var också ett studentprojekt. Men det är ju, har kommit ifrån min forskning och min entreprenörskaps initiativ som jag har i Portugal, där vi jobbar med återvinning av fiskenät och med mål att skapa en blå cirkulär ekonomi. Det vill säga, hur kan vi använda oss av nya teknologier för att skapa nya jobb och ny värde i kustsamhället.
I ett hörn direkt innanför dörren i hennes rum står en pall som också har blivit till genom additiv tillverkning. Den ser ut att vara gjord av beigebruna snörbitar som har lagts ihop sida vid sida och den ger ett mjukt organiskt intryck. Idén kan verka enkel, att göra om fisknät till plastpellets som kan sprutas ut i lager på lager av en 3D-skrivare. Men att ta fram en metod för att få det att fungera i praktiken och resultera i möbler som håller ihop, det är ganska komplicerat, menar Robin Tegland.
Det är ingen lätt process, kan jag säga. Alltså, vi startade detta initiativ för 5 år sedan i Portugal, där vi såg att det var jättemånga fiskenät som bara dumpas, och det vet alla att det är ett jätteproblem. Och vi tänkte, ja, men vi har ny teknologi, vi har 3D-printing, vi kan ju skapa någonting. Så jag tänkte, ja, det kan inte vara så svårt, det är bara att mala ner och skriva ut det. Men det visar sig att det är mycket svårare än det man tror. Men det tycker jag är ett otroligt spännande område, detta med materialteknologi och material science, alltså materialvetenskap. För det måste vi verkligen förstå och utveckla vidare om vi då ska kunna återvinna alla resurser som är redan igång, redan i bruk. Så detta här har vi gått igenom olika processer, så vi har blandat vår fiskenät som en form av plast, polyamid 6, PA6, nylon. Och för att kunna skriva ut det, man måste komponera det med någonting annat. Och där har vi använt olika tillskott, eller vad heter det där som man lägger i?
Tillsatser.
Olika tillsatser för att testa och få fram en material som fungerar. Och vi är fortfarande i experimentell fas. Vi kommer framöver, vi har ju möbler, men man kan alltid bli bättre. Här var ju en av de första som kom ut.
Det är liksom remsor av plast.
Ja, det är remsor av plast.
De här är lite trassliga.
Den är trassliga. Det är lite som... bara går, ja, precis. Man bara kan ta det från varandra. Det blir ingen bra möbel så här, eller hur? Trassel. Så det utmaningen är ju att du måste tänka på hastighet av den här sprutnasen, eller man ska säga, du måste tänka på hur tjockt det är som kommer ut, vilken design du har, och är det lag på lag, är det tätt lager. Så där kan ni säga att där jobbar vi också i vårt projekt. Jag har ju olika forskningsprojekt, och en av dem handlar om just hur vi kan använda vår artificiell intelligens för att hjälpa oss att designa i förväg en möbel innan vi går till produktion, så slipper vi den här att man skriver ut, oj, det fungerar inte.
Du har inte så mycket böcker här inne.
Men jag är digitaliseringsprofessör, varför ska man göra med böcker? Böcker finns gömd, de finns inne här, ja. Här har jag böckerna.
Men fortfarande inte så många.
Nej, inte så många. Men jag kan säga, och där finns det ju en god del, det är bara att jag inte packat upp dem än. Nej, alltså jag kan säga, när jag var på Handelshögskolan i Stockholm, där jag var professor innan jag flyttade till Chalmers, så hade jag jättemånga böcker överallt. Men med tanke på hur ofta man faktiskt går och tar ut den boken, det är inte så ofta, så tänkte jag, nu ska jag ha lite renare kontor och utmana mig själv.
Just det. Så du har istället ett kontor med massa plastprylar, ja, återvunnen plast.
Ja, och lite olika posters. Men här är här, och jag precis satt iväg, jag har en sån läsplatta, och det är mycket lättare att ta runt omkring med böckerna på det istället.
För det är vanligt när man går in i forskares kontor, så är det en massa böcker. Böcker, 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 papper, papper, papper.
Papper, 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 ja, det stämmer det. Ja, jag har sett, ja. Och min kontor såg ut så här, så där förut. Här kan du säga mitt kontor när jag skrev min avhandling. Det är ett av mina barn som sitter där, var 6 månader gammal, och där gick inte han att gå in på kontoret.
Ja, det är ett kaos och papper, skulle jag säga.
Kaos och papper och böcker och allting. Det var ju verkligen, ja, så mitt liv har sett sådär ut förut också.
Ja, men då kanske vi ska prata lite om ditt liv. Mm. Du växte upp i Nashville i Tennessee i USA.
Mm, ja. Precis, jag var född i New Haven, Connecticut, på Yale universitet. Men vi flyttade till Nashville när jag var 3 år, och min far bor kvar där, så det är där jag hade hela min uppväxt, i Nashville, Tennessee. Men man ska säga, det är inte Nashville, Tennessee som man känner idag. Man ska tänka sig tillbaka till 70-talet i sydstaterna. Det var ganska annorlunda än det är nu. Och jag tror det var en i drivkrafterna att jag vill inte bo kvar. När jag var 8 och 9 år gammal, vi bodde i Prag, Tjeckoslovakia, alltså som det var då. Det var 73-74. Det var inte så många utlänningar som bodde där i den tiden, kan jag säga. Och min far är forskare, så det är därför han tog sin sabbatsår där. Men det var bara helt fantastiskt att bo i det landet. Så helt annorlunda än Nashville, Tennessee. Och då säger jag, Europa, jag måste bo i Europa. Och så kom jag tillbaka till Nashville. Jag var bara 9 år gammal, men ändå jag tänkte, här kan jag inte bo. Så jag måste, ja, och så jag jobbade hårt för att, ja, flytta och bo lite runt omkring i världen. Så. Mm.
Robin Tegland läste bland annat ekonomi på västkusten på Stanford-universitetet i Palo Alto, Kalifornien, och tog dubbel examen med internationella studier i Pennsylvania i nordöstra USA. Och där väcktes tanken på en forskarkarriär, men hennes pappa, kemiforskaren, uppmanade henne att först skaffa sig andra erfarenheter.
Hans råd var ju att, ja, jag tycker att du ska göra det, men jag tycker att du ska ut och jobba ett par år, och sen ska du gå tillbaka och doktorera. Inte vara ute för länge, men gå ut och jobba och testa näringsliv först. Och bara för att du kan få med dig den kunskapen in i din doktorstudie. För han menade att det är väldigt viktigt att kunna bygga en bro mellan akademi och industri. Du måste kunna, när du ska prata om din forskning, du ska göra det på ett sätt att industri förstår. Du ska bygga broar mellan. Så han var väldigt tydlig på det. Ut och jobba i industri, men inte för länge.
Och så gjorde hon, bland annat i det då framväxande Silicon Valley, där hon jobbade på riskkapitalbolag. Men hon ville hellre pröva rollen som entreprenör, fast hon gjorde det inte i entreprenörmäckat Silicon Valley, utan hon flyttade till Norge.
I 80-talet, ingen var entreprenör i Norge. Så jag var verkligen, what is she doing? Lämna Silicon Valley, flyttade. Ja, ja. Men det var otroligt spännande. Och där var jag jobbat som entreprenör. Jag var ju i ett litet startup inför medtech, som man skulle kalla det idag kanske. Men det var ju att vi jobbade med en engångsspruta för Världens hälsoorganisation. Så riskkapital, startupbolag, international banking, ESSO i Chile, så jättestora, en av världens största oljebolag, oj oj oj. Det ska man inte, men det var otroligt spännande. Jag var i Santiago då, jobbat för inför vad heter aktiemäklare i Spanien ett år. IF Hatten som det heter. Vad mer har jag gjort? Jag har jobbat som McKinsey, hos McKinsey som konsult. Det är därför jag kom till Sverige i utgångspunkt. Jag fick ett jobb hos McKinsey. Och så har jag då startat eget själv och har drivit eget bolag i ett tag nu. Så,
Tegland låter ju norskt.
Det är mycket norsk. När jag flyttade till Norge 87 så träffade jag min exman, så vi jobbade samman i samma lilla bolag. Så vi gifte oss 89, så jag flyttade till Norge 87, och så var vi, bodde jag där i 2 år och gifte vi oss 89, så jag var gift i 25 år så, och det kan man säga som en gammal en Nashville girl, of course you take the husband's last name.
Det blev på Handelshögskolan i Stockholm som hon till slut började forska, som doktorand 1996. Då undersökte hon informella mänskliga kunskapsnätverk. Och nästan 20 år senare, år 2015, blev hon professor på samma skola.
Jag var den 6:e kvinnliga professor genom tiden på Handels i Stockholm. Det har hänt mycket sedan dess och det är jättebra, men det var en kamp, men det var ju en rolig kamp också. Det ska inte vara för lätt, kanske.
Och sen hamnade du på Chalmers, när då?
Ja, jag kom hit för 5 år sedan, 2018. Och det är ju att jag är nätverksforskare egentligen. Och det som fascinerar mig, det är med teknologi och hur olika teknologier påverkar nätverkande och hur nätverk, det vill säga informella och formella nätverk, skapar värde i samhället. Och,
eftersom, och nu pratar vi om mänskliga nätverk.
Ja, precis. Tack. Ja, sociala nätverk. Bra att du skjuter in det. Men det, nu ser man det både och. Men, mycket mer. Nej, men det sociala nätverk. Och då har jag varit på Handels hela tiden. Jag tänkte, men jag vill gärna, jag behöver också lära mig någonting nytt och bygga nya nätverk. Jag har bara bott i Sverige, jag har bara jobbat på en sån business school och bara på Handels. Och jag måste... Ja, och så blev jag uppringd av Chalmers och sa, wow, det kunde vara kul, alltså, varför inte? Liksom, Göteborg och teknisk universitet och verkligen jobba med teknologi istället för att prata om det. Så hamnade det. Jag tror också det är ju att Handels, när jag var där, det var, man jobbade inte så mycket med teknologi på samma sätt. Och jag ville gärna vara, liksom, jobba mycket med att vara närmare teknologi. Och jag kan säga också... Alltså Göteborg är mycket mer industristad. Jag menar, det är mycket mer industri här och det är det som också är spännande. Liksom Stockholm med fintech och det har jag jobbat med och gaming och allt detta här. Och jag tycker det var jättespännande, men jag ville jobba med riktiga saker. Och det är för att för nu man ser att det är viktigt att allting ska bli smartare och sensorer. Då måste vi förstå det hårda, det fysiska värld. Så det var också, hamnade det här.
Vad får du vad kommer din den här drivkraften ifrån att göra de här sakerna? Alla de här sakerna?
Nyfikenhet. Jag vill förstå. Det är nyfikenhet. Det har alltid varit någonting i min familj. Liksom. Jag kommer ihåg när jag gick en promenad med mina farföräldrar i en park i Virginia. Och jag sa någonting, I'm so bored. Och så sa min farmor till mig, nej, men det är bara en mindset. Du kan alltid lära dig någonting. Och jag tror det ligger någonting i det att liksom man kan alltid lära någonting. Och det finns jag önskar det var flera dagar i veckan. Så jag vill lära mig mer. Så jag tror det är bara nyfikenhet och den intresse av att lära saker och förstå.
Robin Tegland är sedan några år tillbaka ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. 3 gånger har den nu nedlagda tidningen Veckans Affärer utsett henne till en av Sveriges mest inflytelserika techkvinnor. Och 2018 var hon på 6:e plats. Sedan våren 2023 sitter hon i regeringens produktivitetskommission. Hon är en av författarna som arbetar med 2024 års upplaga av den universitetsgemensamma årsboken Europaperspektiv, där hon beskriver vad digitaliseringen kan komma att innebära för morgondagens EU när det gäller arbetskraft och jobb.
Alltså det är det som jag tycker är spännande med scenariot, framtidens liksom vision, att, att vi flesta tänker på det positiva, men det kan också vara dystopiska. Jag tror det är viktigt att man tänker åt vilket håll. Den ena är ju att vi har en värld som är totalt kaos, där AI och generative, alltså denna generativa AI skapar så mycket fakes och kaos och att det blir att det driver isär för att ingen kan lita på någon. Så idag liksom man tänker att ja, it's true until it's proven false, imorgon är det, eller redan idag it's false until proven true. Alltså det är det som är, vi har, det är en stor utmaning. Samtidigt kanske vi klarar av det, och så, men kanske vi hamnar i ett sånt väldigt polariserat värld. Till exempel om liksom, ja, allting är ju så totalt centraliserat, det är bara effektivitet, 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 och du har bara folk som fraktar ting vara från lagerlokalerna och de som programmerar. Alltså det är ju liksom, om man tänker liksom extrem polarisering. Eller så har vi en värld till exempel där ju, vi går ju mycket mer cirkulärt och vi med hjälp av teknologi löser våra utmaningar, vi skapar nya jobb. Och en väldigt liksom rosy, måste säga, en fin framtid med nya jobb och ja, nya sätt att bo till och med, alltså leva. Det är ju ja, spännande. Mm.
Mm. Jag såg en föreläsning som du höll, och det var ett scenario att man kanske bor på havet.
Precis, vem är det som sagt att vi inte kan bo på havet? Det finns ju sådana små projekt, och man ser sådana små signaler att det är klart att det går att bo på havet. Eller till och med under havet. Jag läste någonstans att det är klart att vi kan utveckla oss själva så vi kan andas under havet. Det är ju spännande, men ja, varför inte? Jag menar, det är ju en fantastisk plats där också, som vi kan kanske ja, lära oss hur man kan använda på ett hållbart sätt. Mm.
Hur gör man när man tänker så här? Alltså, det är väldigt svårt för de flesta av oss att föreställa sig något annat än det vi är i nu. Men hur gör du?
Ja, det är en väldigt. Jag pratar med folk som dig. Jag tror nu är det viktigaste att man pratar med folk som inte är lik dig själv. För alltså, man brukar säga att lika barn läker bäst, olika barn läker ännu bättre. Och, eller skapa nya spel eller man ska säga nya regler. Jag tror det handlar om vi tenderar att nätverka och prata med folk som är lika oss själva, och då får du samma världsbild. Så nu det viktigaste är ju att prata med folk som totalt annorlunda än dig själv. Man ska tänka igenom liksom, om det är ju från någon organisation eller kultur, bakgrund, lokal, alltså plats, yrke, fritidsintresse, och bara säga, vad tycker du om för? Alltså, vad tycker du kommer att hända? Vad händer i ditt yrke? Hur tror du det kommer att se ut i framtiden? Man hela tiden ställer frågor till folk som, ja, vem som helst. Jag pratade med, när jag var i Lysekil häromdagen, och så träffade jag en han är en reparatör för såna, vad heter det, sån gaffeltryck i alla dessa lager och lokaler över hela Sverige. Och så pratade jag med honom om digitalisering och hur han ser att framtiden kommer sig. Jag var uppe i Ludvika häromdagen och pratade med en mäklare, och det var spännande för att höra om vad som hände där. Så jag tror det är hela tiden att utforska ja, olika platser och personer. Och, ja. Men det är också det jag tänker, alltså det, vad händer om? Alltså det är nog det viktigaste. Vi tenderar att ta ting för givet. Jag tror det är väldigt viktigt att det är, men bara för att det varit så här betyder det inte att det kommer fortsätta så. Att man verkligen ifrågasätter vad är någonting vi tar för givet, och vad händer om det inte är så där i framtiden.
Hennes egen framtid som forskare och entreprenör handlar i det kortare perspektivet om att slutföra alla nu påbörjade projekt. Och vad som hände sen, ja, det är ännu oklart.
Jag vet inte, det återstår att säga. Jag kan inte planera så långt in i framtiden. Jag tar det som det kommer med, eller mindre.
Ja. Så måste Robin Teigland, professor i Management of Digitalization på Teknikens ekonomi och organisation, rusa för att hinna med det där tåget till Oslo. Du hörde henne i Vera-podden från Chalmers tekniska högskola med mig, Malin Avenius. Och Vera-podden hittar du via chalmers.se och där andra poddar finns.